Podplay.
Då kör jag.
Varsågod.
Goda grannar växer inte på träd, men det är sällan som de är så elaka som Börje.
Efter en infekterad konflikt i bostadsrättsföreningen bestämmer han sig för att använda grannens bil som målarduk och hundbajs som färg.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den kennel som Bauer Media kallar för studio sitter den haltande dvärgtaxen Andreas Utterström.
Du började skratta redan för en halv minut sedan när jag skulle säga bajs för första men inte sista gången.
Nej, det var inte för det. Det var när du sa Börje, för jag tyckte det var ett fint fingerat namn. Ja. Nu tar jag om. Mm. I den kennel som Bauer Media kallar för studio sitter den haltande dvärgtaxen Andreas Utterström och den sönderavlade... Nu ska jag skärma. I den kennel som Bauer Media kallar för studio sitter den haltande dvärgtaxen Andreas Utterström och den sönderavlade pitbullterriern Mattias Bergman. Vissa sammanhang plockar fram det allra sämsta ur oss människor. Det är tydligt under fotbollsmatcher när könsorden skvätter från Svenne Bananfarsornas munnar bara för att linjedomaren fattat fel beslut om ett inkast. Eller när syskon hamnar i en så bitter arvstrid att de aldrig mer pratar med varandra bara för att de har blivit osams om den fallfärdiga sommarstugan. Eller under föräldramöten i skolan där någon överspänd pappa hävdar att skolgården inbjuder till kidnappningar bara för att staketet är lite lågt. Och den här sista misstänker jag har hänt dig.
Det har den gjort. Det var nämligen en väldigt, väldigt orolig pappa som tog upp det här och då var det mycket nära att jag sa till, annars brukar jag, precis som de flesta föräldrar, ha den inställningen att så länge man får all information som man behöver under ett föräldramöte så håller man tyst. Eftersom alla är hungriga, eftersom föräldramöten alltid börjar typ klockan 5:30 och alla bara vill hem och äta. Men då är det alltid någon som tar upp något galet om man har otur i slutet, precis i slutet av föräldramötet av typen varför serverar ni inte bara ekologisk mat? Fast med mycket mer upprörd ton. Eller om man är ännu mer otur då, en fullständigt absurd diskussion då om att skolgården inbjuder till kidnappningar. Men det här är inte det värsta jag har hört. Jag har också hört en historia om ett, jag tror det var på en förskola, där det var en förälder som på fullaste allvar tyckte att man skulle installera övervakningskameror så att föräldrarna kunde sitta på jobbet och se hur barnen har det på förskolan.
Mm. Det tror jag att en del arbetsgivare skulle vara emot också med tanke på produktiviteten i samhället.
Ja,
och det är ju ingen tillfällighet att Grotesco-gänget har gjort ett helt avsnitt som utspelas under ett föräldramöte.
Det är väldigt speciell tillställning.
Nej, och jag tänker att Grotesco kan få tipset om att det finns fler sammanhang där människans sämsta sidor sipprar fram. Och en av dem är bostadsrättsföreningar. När de fungerar som bäst så hjälps grannarna åt att ta hand om fastigheten. Det innebär inte bara att den stiger i värde. Medlemmarna i föreningen lär samtidigt känna varandra och det blir allmänt trevligare att bo där. En win-win i alla väderstreck. Men så rosenskimrande är det ju inte alltid. Vissa, som Andreas Utterström, menar att grundproblemet i en bostadsrättsförening är att man värderar sina grannar utifrån om de höjer eller sänker värdet på det man äger gemensamt. Aningen konspiratoriskt, kan jag säga.
Nej, det jag menar är att folk som bor i en bostadsrättsförening vill ju två saker. Ett, ha det bra nu. Två, tjäna pengar den dagen man säljer. Och då vet man ju att om en viss typ av personer flyttar in och blir mina grannar så sänker de värdet på det jag äger.
Mm.
Utan att gå in på några detaljer. Men så är det ju, alla vet det, men man pratar ingenting om det. Och det är något äckligt över det, tycker jag.
Det här blir ett väldigt torrt avsnitt so far, så det kommer nog vår producent Jonas att klippa lite grann i, men det är känsligt i styrningen.
Håll ut, för vi kommer prata jättemycket om bajsen, så det är värt väntan.
Okej, ett avsnitt med kontraster. Att sitta i styrelsen i bostadsrättsföreningen är ju en stor maktposition på det sättet att fastigheten har ett stort värde, och sitter det fel personer, och vi vet alla vad jag menar med fel, i den styrelsen, så kan det gå riktigt, riktigt illa.
Dels kan det bli dålig stämning, dels kan man faktiskt köra alla medlemmars privatekonomi i botten, om man har riktigt otur.
Exakt så.
Men det kan ju också bli en del gnäll och bråk, och där finns det ju några riktiga klassiker, Mattias.
Mm, det gör det. Medlemmarna här har ju visserligen ett gemensamt intresse, och det borde då vara fastigheten. Men inom samma bostadsrättsförening så finns det ju ofta lite olika värderingar och ekonomiska förutsättningar också. Och det kan då till exempel skapa spänningar och fraktioner. Det är heller inte helt ovanligt att någon i styrelsen blir hög på den lilla, lilla maktposition som det innebär att ta ansvar för något så osexigt som obligatorisk ventilationskontroll eller stambyte. Martyrkomplex, det är ett annat virus i de här sammanhangen och här är Andreas inte neutral på något enda sätt. För det finns alltid de som har tid och lust att engagera sig mer än andra. Och det brukar de inledningsvis stolt meddela att de så gärna gör. Men sen går det några månader och det hela börjar kännas ORV, som Andreas barn säger, alltså orättvist. Och den känslan leder sällan till god trivsel, oavsett om det handlar om livet i en bostadsrättsförening eller Andreas Utterströms pappaveckor.
Jag vill bara tillägga att mina barn är ju nu stora, så det här ORV-besattheten har ju lagt sig. Men ja, jag har erfarenhet av detta med ORV, det kan man säga. Och du som lyssnar kanske också undrar, är detta någon slags debattartikel skriven av Andreas Utterström som handlar om bostadsrättsföreningar? Nej, vi kommer snart till ett litet brott med mycket bajs.
Okej. Vilken cliffhanger.
Ja.
Bostadsrättsföreningar är laboratorier för någonting som man skulle kunna kalla för mikrokonflikter. Men i extrema fall, då kan konflikterna i bostadsrättsföreningar bli så infekterade att utomstående experter måste kallas in för att leda årsmöten och andra sammankomster.
Ja, och där har jag ett exempel. Jag bodde inte där själv, men jag hade kontorsplats i en fastighet i Stockholm där det var så oerhört infekterat i bostadsrättsföreningen att man fick ta dit då utomstående experter för att leda mötena. Man hade också polisanmält varandra och vid ett tillfälle så var det ett sånt bråk på innergården där en man bara stod och skrek på en kvinna så att jag ringde polisen för att jag var rädd för att han skulle slå henne. Och polisen kom.
Det här är ju inte bra.
Nej, jag vill bara säga att det här är avarter, men det jag menar är att om du är en viss typ av person som alldeles för lätt stör dig på andra, som inte har någon impulskontroll, så kan du dina dåliga sidor utlösas tack vare saker som händer i en bostadsrättsförening. Det är vad jag menar.
Mm. Nu är det ju sällan som bråk urartar på det sätt som du beskrev nu. Men det är också sällan som bråk urartar på det sätt som det hände i en bostadsrättsförening i Stockholm år 2021. Och den här fastigheten vi pratar om, den ligger på en gata i innerstan där kvadratmeterpriserna är fullständigt hysteriska. Vi kan väl säga utan att peka ut för mycket att det här är en av de stora prestigeadresserna i Stockholm.
Det är på Östermalm, ja.
Men Anton, som vi kallar honom, och hans fru, de har råd att bo där i alla fall. Det här paret är aldrig med på några listor över Sveriges rikaste familjer, men de har det betydligt bättre ställt än de flesta andra. Inte minst för att Anton är vd för ett framgångsrikt bolag. Men det betyder då inte att allt är frid och fröjd på hemmaplan. Snarare rena mardrömmen. Senare kommer Anton att berätta i polisförhör att han och hans fru har blivit trakasserade i flera års tid. Någon har upprepade gånger busringt på deras porttelefon och ryckt i dörrhandtaget. Deras bil har också utsatts för skadegörelse vid flera tillfällen. Däcken har punkterats, lacken har repats, framrutan har krossats och backspeglar slagits sönder. Någon har till och med gjort sig besväret att limma fast tuggummi på bilens handtag. Men inte bara det. Någon med sadistisk fantasi har också limmat fast något annat på handtagen, nämligen häftstift.
Ja, och om man då limmar dem
utåt, ja.
Och så ser man inte det och kommer och tar.
Ja, det gör ont.
För jag fattar inte, vad då häftstift? Och sen var jag tvungen att tänka, sen förstod jag att ja, det här har någon gjort som inte så nice.
Du har aldrig hört till någon som barn som la häftstift på frökens stol i katedern?
Nej, men jag var sån som fick andra att göra sånt.
Ja, lömsk.
Det har säkert hänt.
Fast värst av allt är nog att någon, förmodligen samma någon som ligger bakom allt det andra, dessutom har använt kroppsvätskor i sin systematiska terror. Denne någon har nämligen spottat på Antons cykel. Och inte bara det. Någon har också kissat in i parets källarförråd. Och det här blir ju skitäckligt på den här dyra adressen också. Det adderar ju någonting till brottet. Ja, det är så låg nivå.
Och här kan man ju undra, med tanke på det här parets ekonomi, varför flyttar de inte? Men oftast är det ju så att jag tänker inte låta mig mobbas av en anonym person som vill att jag ska härifrån, men det är ju inte kul.
Nej, det är det ju inte. Att, dessutom, vi vet ju inte, de kan ha barn som går i skolan i närheten och så. Det är inte så lätt att flytta alltid.
Väldigt obehagligt faktiskt.
Ja. En höstdag 2021 kliver Anton och hans fru in i parkeringsgaraget och går mot sin bil. Kanske är de på sin vakt eftersom deras fordon har varit med om både det ena och det andra de senaste åren. Och nu är det något som har hänt igen. För när Anton och fru närmar sig bilen känner de på lukten att saker och ting inte är som vanligt. Någon har smetat bajs på bilens handtag och bakruta. Är det så äckligt att någon bokstavligt talat har fiskat upp sin egen skit från toalettstolen och sen gått loss på parets bil?
Det är den bästa meningen jag har skrivit i hela den här poddens historia.
Usch, och jag som är lite kräsmaga tycker att det här är inte trevligt det minsta. Men riktigt så illa som du nu fantasifullt försökte få det till är det inte, utan det här visar sig vara hundbajs. Och det är ju inte super mycket trevligare det, kan jag väl säga.
Nej, men jag måste erkänna att jag tycker att bajsskämt är väldigt kul. Och mitt ex brukade anklaga mig för att jag hade ett speciellt pruttskratt. Alltså när det var humor som handlade om bajs, prutt och annat, så påsåg hon att jag skrattade på ett speciellt sätt. Och det var precis ett sånt skratt som jag nyss kvävde under den här inspelningen.
Ja, mer än en gång kan man säga. Men låt oss gå tillbaka till det här brottet. Mm. Hundbajs på bilen alltså.
Ja.
I ett annat sammanhang hade man kanske, om det inte hade drabbat en själv, kunnat skratta åt det här. Ja, om man heter Andreas Utterström då. Men för Anton och hans fru så är det här bara en del i en lång, lång kedja av märkligt kreativa trakasserier. Så nu går de till polisen och anmäler saken. Utredarna behöver knappast jobba ihjäl sig. För det här visar sig vara ett mycket enkelt fall att lösa. Det finns nämligen övervakningskameror i garaget, vilka utredarna nu får tillgång till. När Anton får se filmsnutten säger han i polisförhör:
det där är min granne, jag är 100% säker på det.
Anton säger också:
grannen har nyligen skaffat hund och jag misstänker att det är bajs från hunden man kletat på min bil.
Frågan är då om man kan straffa om det är hunden som blir tilltalad eller om det är grannen.
Jag tror inte att hunden är straffmyndig, för det visar sig att det här är en valp, så möjligen då någon slags LVU-hem för hunden.
Ja, just det.
Ett hunddagis för kriminella hundar.
Ja. Mm. Men vi ska inte skoja för mycket om det här, för det är ju inte alls trevligt för Anton och hans fru det här.
Men det är bedrövligt faktiskt.
Ja, och det är så oerhört låg nivå dessutom.
Ja, men tänk bara nu, man får ju ändå utgå, det här vet vi inte, men man får ju utgå från att det här är samma person, det är min spekulation, som har gjort alla de här sakerna mot Anton och hans fru.
Ja.
Och att någon då sitter på sin kammare och inte bara tänker ut de här grejerna, häftstift på handtagen, spotta på cykeln, kissa i förrådet, hundbajs på bilen.
Mm.
Sitter och tänker ut det för det första, och för det andra genomför det också. Det är en väldigt speciell person.
Ja, och många skulle säga skaffa ett liv.
Jag tror att det skulle vara en bra idé.
För Anton kommer gärningsmannens identitet inte som någon överraskning. Sedan 2 år tillbaka ligger han nämligen i konflikt med Börje, som vi nu kallar honom. Det är en granne som arbetar som advokat. Och här blir det ju väldigt skruvat om man gör den här podden, Andreas. Det är en advokat.
Ja, inte brottmålsadvokat. Man kan ju ha advokattiteln och jobba med andra saker. Men det här är alltså en välutbildad medelålders man som arbetar som jurist. Och vad har nu hänt? Jo, det har uppstått en konflikt i den här bostadsrättsföreningen.
Ja, Anton och Börje har väldigt olika uppfattningar om frågor hur den här föreningen då ska styras. Och den här konflikten har fullständigt urartat. I polisförhören säger Antons fru så här om grannens hundbajsattack:
jag undrar vad han kommer göra härnäst. Jag är chockad över att en vuxen människa gör något sånt.
Ja, det kan man väl faktiskt hålla med henne om. Polisen förhör nu såklart också advokaten Börje, som formellt är misstänkt för ofredande. Han förnekar först brott. Förhörsledaren frågar:
nu när du fått se övervakningsfilmerna, är det du som syns på dem?
Börje svarar då:
ingen kommentar.
Det är alltså bekräftande.
Så skulle jag tolka det om jag var förhörsledare, men det han säger är ju: jag varken bekräftar eller dementerar.
Även om då advokaten Börje inte arbetar med brottmål så kan han ju lagen. Så han säger att även om han förnekar brott så är han beredd att godta ett strafföreläggande, alltså att betala böter utan rättegång. Men kort efter det här förhöret skickar Börje sedan ett 3 sidor långt brev till polisen. Där skriver han att utpekandet av honom är falskt. Börje menar att det är han som är offret. Att Anton förtalar och misskrediterar honom eftersom de ligger i en infekterad grannfejd.
Lite konspiratoriskt kanske.
När förundersökningen är klar läser Börje igenom den. Och han är inte nöjd. Börje känner sig manad att skicka ett nytt brev till polisen. Den här gången är det 6 sidor långt och innehåller en lång punktlista. Advokaten Börje kallar detta för en komplettering. I brevet upprepar han komplettering. Det här brevet måste ju vara längre än vad själva grundförhöret är i utskrift. Mer eller mindre.
Det stämmer. Den är också längre än domen som kommer sen, för den är 1 sida.
Exakt. Mm. I det här senaste brevet då upprepar Börje att Anton och frun inte bara är gapiga och skrikiga grannar, utan också utsätter honom för en smutskastningskampanj. Börje är också störd över att paret till polisen har antytt att han verkar lite avundsjuk på dem. Börje skriver i brevet att det faller på sin egen orimlighet eftersom han äger flera bostäder, är ekonomiskt oberoende och, vad det nu kan ha med saken att göra, arbetar mycket pro bono, det vill säga att han bedriver välgörenhet. Börje hävdar dessutom att han omöjligen kan ligga bakom hundbajsattacken eftersom han inte ens vet vilken bil Anton har. Och så djupdyker Börje lite i just själva bajset. Visserligen har han, precis som Anton berättade i förhör, nyligen köpt en valp. Men det kan inte vara bajs från den valpen som smetats på Antons bil. Och varför inte det? Jo, det förklarar Börje mer än gärna i sitt långa brev till polisen. Så här skriver han nämligen om sitt älskade husdjur.
Den var vid den nu aktuella tidpunkten en valp omkring 2 månader gammal, vilket innebär att den hade en annan typ av avföring än en unghund eller vuxenhund. Lös och ofta gul.
Ja, och även om jag då inte tycker om den här typen av humor så är ju den här, det här är ju helt groteskt. Jag tänker på 2 saker här som gör att Börje, trots att han är högutbildad, är liksom logiskt lite korkad. För det första, han kan ju ha hämtat hundbajs från vilken soptunna som helst. Så, den andra delen är...
ChatGPT, är du hundbajs nu?
Nej. Att Börje hävdar att han inte har en aning om vad Anton har för bil, vilket är en offentlig uppgift.
Det borde en jurist veta också.
Stackars domare och stackars nämndemän i Stockholms stackars tingsrätt. Ska de behöva lyssna på ledande hundexperter som alldeles för utförligt lägger ut texten om färg och konsistens på hundars avföring?
Den rättegången hade jag gått på i så fall.
Ja, det hade du säkert. Mm. Nej, rent juridiskt är detta en enkel sak. Under rättegången hörs Anton och hans fru. Sedan visar åklagaren bilder från övervakningskameran i parkeringsgaraget. Börje då? Ja, han är, som det står i domen, frånvarande, och det känns rätt rimligt att han är det, tycker jag. Däremot så läser man upp delar av förhören från förundersökningen. Och så läser man upp en sak till. För nu har Börje nämligen hunnit inkomma med ytterligare en skrivelse där han för första gången erkänner sig skyldig till gärningen.
Och det här med förkärlek till brev, det är också någonting som jurister gillar. Man kommunicerar ju skriftligt.
Det ska finnas på pränt.
Och också med en viss typ av lite högtravande knastertorr prosa. Precis som de här exemplen vi har läst upp. De är skrivna i precis den stilen.
Ja, men det är det. Och det är ganska mycket inskjutna bisatser. Det är ganska långa meningar. Mm. Och det framstår som väldigt logiskt. Men som vi nyss sköt sönder så är det inte alltid det. I slutet av december 2022, drygt 1 år efter hundbajsattacken, dömer Stockholms tingsrätt Börje till 23 000 kronor i dagsböter för ofredande. Att beloppet blir så högt, det beror på att Börje har en god inkomst. Men inte bara det. I domen står att när det gäller antalet dagsböter, och det här är då 50 dagsböter av 460 kronor, har tingsrätten tagit hänsyn till att målsägande känt stort obehag på grund av händelsen.
Så kallade bajsmoms i bötesbeloppet.
Nej, hundbajs är inte kul, Andreas.
Jo.
Eller så borde man kanske kalla det för avföring som man gör i Sverige. Spelar det här ens någon roll? Är det bara Andreas som i det här avsnittet försöker få in ordet bajs med olika synonymer så många gånger som möjligt? Ja, tror jag. Men du har själv skrivit nej. För Börje spelade här nämligen faktiskt en väldigt stor roll. Så stor att han i det sista brevet, den där han erkänner brottet, han har synpunkter på ordvalet. Kanske inte så konstigt, eftersom jurister av naturen, som vi sa, är besatta av exakta definitioner av allt mellan himmel och jord. Hur som helst, i sitt sista brev så lägger Börje fram sin syn på den här saken så här.
I det rubricerade ärendet informerar jag härmed åklagarmyndigheten att jag erkänner gärningen, men med den preciseringen i gärningsbeskrivningen att ordet avföring ska ersättas med hundbajs.
Ah, och då misstänker jag att han inte vill att det ska kunna tänkas att det är mänskligt bajs, naturligtvis.
Det kan man ju utgå från att det är det han menar.
Som om det är så mycket bättre då.
Ja, sen borde han också förstå att det är inte han som bestämmer vad åklagaren skriver i sin gärningsbeskrivning.
Men det vet han ju såklart, men han vill ju ta en chans.
Och det har han ju förstås rätt i.
Om kammaråklagare Frida Vedin, som sannolikt kommer minnas det här målet resten av livet, ja, det vet vi inte, men det kan ju vara rimligt.
Ja, jag kan ta på mig det som min subjektiva, inte bara tolkning, utan förhoppning.
Ja. Kommer hon att låta sig påverkas av Börjes inlagor då? Absolut inte. I gärningsbeskrivningen står det nämligen att Börje smetat avföring på bilen. Att detta kunde förväntas kränka grannparets frid på ett kränkande sätt. Och att Börje begick gärningen med uppsåt.
Så det blev avföring.
Och där någonstans, mellan paragrafrytteri och parkeringsplatser, kan vi sätta punkt för den infekterade konflikten i bostadsrättsföreningen. Den som börjar med en grannfejd slutar alltså på ett sätt som ingen kunnat ana, med en diskussion om avföringens semantik. Nästan ren poesi, bara lite mer illaluktande.
Podplay, en del av